en podcast från Aftonbladet.
Det har gått mer än 4 månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och fortfarande faller missiler ner över landet. Många människor har flytt. Många deltar i stridigheterna. Och många har dödats. Ryssland har tagit över stora delar av Ukraina nu. Senast staden Lysychansk i Luhanskområdet. Samtidigt så har Ukraina just tvingat Ryssland att lämna den omtalade Ormön. Och nu sveper sommarvärmen in som kan bli över 30 grader på vissa håll i Ukraina. Då är det ännu hårdare att strida och många soldater är redan nu trötta. Ja, hur ser det ut med krigströttheten i Europa just nu? Kommer väst fortsätta att orka ge det stöd som man har lovat? Hur kommer striderna att se ut under de varma sommarmånaderna? Och vad är egentligen Putins långsiktiga plan? I dagens Aftonbladet Daily talar vi med Ilmarie Keikö, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, om det senaste från kriget i Ukraina. Jag heter Vilma Ljunggren. Vad händer i Ukraina-kriget just nu?
Så det är egentligen 3 saker som är viktiga just nu. Så det första är väl att Ryssland fortsätter sin offensiv, inte minst i Luhansk-området, där de under gårdagen har tagit över staden Lysychansk. Där har tydligen de ukrainska styrkorna undvikit en omringning och har retirerat. Det är det första. Det andra är att Ukraina har förra veckan tvingat Ryssland att lämna den så kallade Ormön. Och det har man väl gjort genom att använda nya västerländska vapen som har lång räckvidd. Och sen den tredje saken är väl att den ukrainska motoffensiven i södra Ukraina i Chersonområdet fortsätter. Och det är väl där vi förväntar oss att Ukraina försöker göra allt som man kan just nu. Delvis för att ta tillbaka det här området som Ryssland vill annektera så småningom. Och för att tvinga Ryssland att dela sina styrkor så att den ryska offensiven i Luhansk och nu så småningom kanske mot Donetsk tappar styrkor.
Så om man slår samman det här, hur stora delar av Ukraina har Ryssland tagit över nu, så att säga?
Så man har tagit drygt en femtedel av Ukraina, så det vill säga mellan 19-20% av den ukrainska ytan. Och det är väl rätt mycket kan man säga.
Är det vad de hade förväntat sig, tror du?
Det tror jag inte, och om man tänker på den ursprungliga ryska krigsplaneringen så hade man väl en uppfattning att Ukraina skulle inte göra något betydande motstånd och att man skulle i princip ta över huvudstaden Kiev inom ett par dagar. Och redan under första dagen av kriget började vi se att nej, men det kommer inte gå, eller att de kommer inte lyckas med det. Så att jag tror inte att ryssen är särskilt nöjd. Och det är också viktigt att komma ihåg att ryssen har backat från sina ursprungliga krav. Det är väl inte regimskifte som de nu försöker göra i första hand. Och samtidigt har ju Ryssland förlorat enormt mycket material, väldigt många soldater, och internationellt har ju Ryssland blivit allt mer isolerat. Så att man har lidit väldigt mycket på den ryska sidan. Och jag tror inte att man hade räknat på det här innan man började kriget.
De la väl om sin strategi. Har det fungerat?
Det var väl i slutet av mars när man backade från områdena norr om Kiev, huvudstaden, när man sa att syftet med kriget eller den speciella militära operationen som man kallar det i Ryssland, så fokuserar man egentligen på Donbassområdet. Och efter det har man agerat väldigt mycket mer försiktigt. Och det är väl de stora förlusterna som förklarar det här. Så att under de senaste månaderna har ju man använt väldigt mycket eld, och inte minst indirekt eld, för att skjuta sina soldater. Och det är väl den här strategin som Ryssland använder fortfarande. Och eftersom Ryssland har avancerat så måste man väl säga att den har delvis funkat också.
Och du nämnde ju lite förut där att man har haft problem med soldater. Hur har det sett ut?
Ja, men Ryssland har ju inte deklarerat krig och det är fortfarande olagligt att ens kalla det här krig för ett krig i Ryssland. Så att man har inte gjort någon allmän mobilisering och det är därför det har varit svårt för Ryssland att mobilisera soldater till det här kriget. Så om man ser på vilka som strider mest så är det väl tre grupper. Det första är de som man har tvångsrekryterat på de separatiststyrda områdena i Luhansk och Donetsk. Den andra gruppen är Wagner, legosoldater. Och den tredje gruppen är reservister som skrivit kontrakt. Så att man har inte på den ryska sidan supermycket reserver. Och det begränsar ju vad man kan åstadkomma. Det som är dock lite oroväckande är att tidigare har vi trott att den ukrainska sidan har manskap men saknar material, men att den ryska sidan har material men saknar manskap. Men nu under de senaste veckorna börjar man undra att var någonstans är det ukrainska manskapet? Så att det känns som att båda sidor saknar manskap. Och det är inte bra nyheter för Ukraina. Och jag pratade med tre ukrainska militärexperter igår om det här och frågade dem att har inte Ukraina använt de senaste 4 månaderna för att mobilisera och utbilda soldater? Och samtliga tre sa att Ukraina har inte gjort det, inte i den omsträckningen som man kanske borde ha gjort.
Och hur ser det ut med vapenleveranserna då till Ukraina?
Ja, men om man frågar Ukraina så har man ju fått bara en bråkdel av det som man behöver. Så Zelenskis rådgivare tweetade några veckor sedan och sa att Ukraina har hittills fått 10% av det som man behöver. Och sen är det också så att om man frågar ukrainska beslutsfattare så har man fått inte bara allt för lite men också allt för sent. Så att det tar väl tid att skicka vapen till Ukraina och vapen och annat stöd. Vi pratar allt för lite om till exempel ammunition i det här kriget. Och man förbrukar ju enorma mängder av ammunition varje dag. Men om man tänker på den ukrainska strategin, som sagt, har de mindre material än Ryssland har, vilket gör att de är rätt beroende av materialstöd från väst.
Mm.
Och då blir man lite sårbar eftersom det är inte självklart att väst kommer att stödja Ukraina för evigt. Eftersom det finns en viss slags krigströtthet redan som man kan höra hos vissa i till exempel Europa. Och även i USA givetvis.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Samtidigt som missiler fortsätter att falla över Ukraina så kommer det rapporter om så kallad krigströtthet i Europa. Men kriget tar inte slut bara för att man är trött på det. Vi hör Ilmari Keiko igen om vad krigströttheten kan få för konsekvenser.
Ja, men krigströttheten i väst kan ju leda till att stödet till ukrainska minskar. Och det här är väl måste vara en stor oro bland ukrainska beslutsfattare. Och om man minns så, några veckor sedan började Zelensky och andra ukrainska beslutsfattare för första gången prata om ukrainska förluster. Man sa att det är till och med 200 ukrainska soldater som dör varje dag, plus kanske 500 som blir sårade. Så vi pratar om en bataljon som Ukraina förlorar varje dag. Och det här är ju helt ohållbart för någon armé. men inte minst Ukraina. Nu kan man väl tolka det här på som ett nödrop. Det finns alltid ett syfte med eller med allt budskap som en stridsförande part meddelar. Och syftet här var väl ett nödrop, att man behöver hjälp, man behöver materialstöd här och nu. Och man måste säga att Ukraina lyckades nog med det här. Om man nu tänker till exempel utlåtanden från NATO-toppmötet i Madrid, så fick ju Ukraina ett löfte från NATO att NATO och NATO-länderna kommer att stödja Ukraina. Så att det här måste anses som en ukrainsk seger. Och det är min tolkning här att eftersom Storbritannien lovade ett större vapenpaket och Sverige också lovade att skicka vapen till Ukraina direkt efter mötet i Madrid, så kommer väl NATO-länderna och Sverige och Finland som vill bli NATO-medlemmar fortsätta stödja Ukraina. Så att det här är en stor grej för Ukraina och ukrainska möjligheter att försvara sig mot Ryssland.
Det är också sommar nu och på vissa håll i Ukraina kan det bli över 30 grader varmt. Hur påverkar det stridigheterna på marken?
Ja, det är inte särskilt kul när det blir 30 grader varmt, inte minst om man har en skyddsutrustning på sig, man måste bära tunga vapen och så vidare. Så det gör väldigt jobbigare för enskilda soldater. Samtidigt är det väl lättare att köra fordon nu, så att mobiliteten har ökat på grund av sommaren. Så mot hösten kommer vi nog se mycket mer lera och då är man mycket mer bunden på vägar.
Så värmen kan både hjälpa på vissa sätt men också göra det tyngre?
Absolut, det finns alltid för- och nackdelar. Och det är bra att komma ihåg att värme är ju något som påverkar både Ryssland och Ukraina här. Sen en annan sak som är viktigt är ju att det är kanske lättare att gömma sig nu på sommaren än på vintern till exempel. Så det finns även såna för- och nackdelar som påverkar kriget.
Och om vi blicka lite längre, vad är Rysslands långsiktiga mål nu, tror du?
Så det kortsiktiga är sannolikt att fokusera på Donetskområdet. Och nu kan det väl vara städerna Sloviansk och Kramatorsk som man syftar på. Mer långsiktigt känns det som om att Putin kommer att fortsätta kriget. Han kanske tror att väst kommer att ge upp så småningom. Och det är kopplat till den här krigströttheten och inte minst energipriserna, matpriserna, inflation som påverkar ju världsekonomin just nu och alla av oss personligen. Men han tänker nog vänta ut så att vi blir trötta och sen överger Ukraina. Sen är givetvis frågan om det kommer bli så eller inte. När det gäller Ukraina så är det sannolikt att södra Ukraina är mycket viktigare för Ukraina på den strategiska nivån än Donbassområdet. Eftersom det finns större städer i söder, till exempel Odessa. Och de här städerna, de här områdena är mycket viktigare för Ukrains ekonomi. Bara eftersom det finns hamnar i området. Och just nu, eftersom Ryssland blockerar ukrainska hamnar, så försöker man strypa den ukrainska ekonomin. Och det kommer att ha väldigt stora effekter för Ukraina och Ukrainas möjlighet att fortsätta det här kriget.
Då säger jag tack så mycket Ilmar Keiko för din medverkan.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Ilmar Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.